Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Talking like a raven, it's time to get this party blazing.
Välkomna till avsnitt 345 av Pappapodden. Och eftersom det här är en pappapodd så tänkte jag berätta om en papparelaterad sak för er, kära lyssnare. Det är nämligen så att igår så var båda barnen hemma hela dagen.
Det var inte söndag igår.
Nej, det var måndag. Ja. Och vi har varit förkyld i familjen. Och jag tycker att det har blivit lite lättare nu. Alltså nu har det blivit så här... Iris vill ju att jag ska avgöra om hon ska vara hemma eller inte. När hon vaknar upp, jag har ont i halsen och gråter lite. Ont i huvudet. Det första man säger då är så här, ska vi ta tempen? Och så antyder hon att, ja, fast vadå, även oavsett vad tempen nu kommer visa så mår jag ju liksom inte bra. Och det håller jag med om. Jag tycker det är liksom ett gammaldags sätt att se på tillvaron och sjukdom, att det är bara termometern som ska avgöra liksom allmän tillståndet, och så där måste jag göra. Men då vill hon att jag ska avgöra, fast jag ska avgöra på ett bra sätt. Men
det vill säga att vill hon vara hemma eller vill hon gå till skolan?
Ja, men hon vill, så här tror jag, hon vill vara hemma fast efter att jag har sagt jag tycker att du ska vara hemma.
Okay.
Hon vill inte vara hemma så här, du borde gå till skolan. Nej, men jag vill vara hemma. Okej, var hemma då. Så att hon vill bara ha liksom rätt förutsättningar för att kunna.
Hon vill att du ska hemma. Säga, jag förstår att du verkar må jättedåligt, du får stanna hemma idag.
Ja, det vill hon verkligen. Ja,
det är det hon vill höra.
Ja, och det hon inte vill höra, alltså hon vill inte att det ska bli någon konflikt kring det eller sådär. Och hon vill heller inte såklart bli ivägskickad till skolan.
Det är ganska höga krav man ställer ändå på att man vill både ha rätt,
ja,
men man vill också inte bli motarbetad, utan man vill att den liksom...
Ja, men jag känner nog igen den grejen rätt mycket. Och det är nästan lättare att gå till skolan. Om man ska gå till skolan, då vill man ju så här, att då vill hon ju också ha säkert att jag ska säga så här, men fan, du borde inte gå till skolan, Iris. Du, må ju, du ser rätt blank ut på ögonen.
Vi pratade om igår, eller du och jag pratade om det här med när man springer lopp.
Mm.
Alltså att man kan komma, och jag pratade om tennis. Att man kommer in i en dålig vana, att man bryter lopp.
Det.
Att det kan bli att man är samma sak med tennismatcher. Att man känner efter för mycket till slut och så blir det så här, då bryter man. Fast det är viktigt kanske att bara spela igenom.
Mm.
Jag är ju alltid rädd, man är ju nästan aldrig hemma, men jag är varje gång han antyder att han vill vara hemma så tror jag att han kommer bli en sån här hemmasittare.
Ja, alltså någon som aldrig mer... Jag tror, heller.
Nej, men någon som aldrig vill gå till skolan. Som igår så ringde han på förmiddagen för att, alltså helt obegriplig historia om något, de har lås, alltså de har skåp utanför klassrummet med skolböcker och där de också låser in mobiltelefonerna på morgonen. Och då har han ett kodlås och sen så har det hänt någonting. Jag misstänker att det är någon som har liksom lyckats luska ut hans kod och sen så öppnat hans skåp för att hans lås var inte där. Så han kunde inte låsa in och då hade han... då sa jag så här, för då var jag rädd att han, för jag hörde att han själv lite på rösten och att det här var väldigt jobbigt för honom. Men då ville jag bara så här, gjuta olja på vågorna, få honom gå in i klassrummet och fortsätta med skoldagen. Så jag peppade honom till det och sa, ta alla värdesaker med dig. Alltså ta mobilen och sånt, ha det liksom på dig så att det inte ligger liksom i ditt öppna skåp. Så får du ta med imorgon, när du kommer hem i eftermiddag, så får du ett lås med nyckel. Så att, för då kommer, för jag har förstått att det här med kodlås har varit ett litet problem eftersom folk, det kan krångla lite och sen så har det liksom någon lärare har lyckats byta hans kod i någon sån här, när de ska hjälpa honom. Det har varit krångligt med det här kodlåset i alla fall. Men inte tillnärmelsevis lika krångligt som jag misstänker att det kommer bli för en av hans klasskompisar som har ett batteridrivet kodlås med fingeravtryck som måste laddas en gång i veckan. Som jag säger, det här kommer inte funka längre.
Det är jävligt coolt. Eller?
Ja, det är coolt.
Men
då, i alla fall så gick han in i klassrummet. Sen så en halvtimme senare så ringde han igen och då helt plötsligt... Det är också så här, när man är hemma...
Man vill inte bli störd.
Man vill inte bli störd. Men jag fattar inte vad som händer. För då är det så här, nu sitter mitt lås på den här personens skåp. Jag bara, men va? Ja, jag helt plötsligt sitter där och jag förstår ju inte vad som händer.
Nej.
Och då han har lektion och har liksom gått ut och ringer mig och jag ska ha någon slags sambandsroll och försöka förstå någonting. Och då sa han så här, jag har ont i magen, jag vill åka hem. Och min fröken sa att jag skulle ringa dig.
Oh,
och det är också så här...
Ja, och då lämpar ju hon det.
Ja, men har hon ens gjort det? Det vet man ju inte. Det. Alltså, jag har ju ingen... Jag känner ju inte med läraren i nyskola så jag kan inte heller typ så här, ja men kan inte du gå in och ge telefonen till henne så jag får prata med henne?
Mm.
För att det hade varit naturligt om jag visste vem den här läraren var. Men nu känns ju allt bara väldigt luddigt. Men då är jag nu så här, trots att jag är rädd att han kommer bli den här hemmasittarpersonen som kommer sitta och spela någon sån här dataspel hela dagen och inte gå till skolan, så kände jag ändå så här, gud, jag måste skapa goda cirklar. Jag får inte cringea till där. Så då sa jag så här, ja men om du mår dåligt i magen och så klart du får komma hem. Kan du gå in och kolla med din fröken igen eller om jag ska prata med henne eller någonting. Och sen så klickar han mig sen in upp en stund och bara, ja men jag kan åka hem, säger hon. Jag bara, okej. Ja. Och sen så kom han hem. Och det jag ville säga med här var uppenbarligen bara att det väcktes någonting i mig när du berättade det här. Att jag är, då är jag så rädd. För att i morse, ja, som ett brev på posten, så ville han inte gå till skolan.
Nej.
Då var det liksom... Nej, jag vill inte gå. Det var kaos. Så det hela slutade med att han har liksom åkt buss nu själv till skolan.
Ja.
Vi har lämnat honom vid bussen och så har han åkt själv. Men nu fick Li liksom köra honom med bilen för att han skulle komma iväg överhuvudtaget.
Fan vad jobbigt. Och vad sa han då? Jag vill inte gå till skolan.
Ja.
Du måste gå till skolan. Vad sa han då?
Ja, men då börjar ju det här lirkandet att det är så här, vi måste komma dit och sen så kan man ju ändå, nu går jag ju i fotboll så kan man ju ändå locka med det här att idag är det fotbollsträning och sådär. Så till slut kom han iväg, tror jag. Li har i alla fall kört iväg med honom i bilen.
Men Iris, igår så var det så. Nej, men jag tror att också så att hon skulle också kunna tänka sig att gå till skolan om jag erkänner hennes sjukdom så här att Iris, stanna hemma, du är blank på ögonen. Då skulle hon ju kanske kunna säga, nej fan, jag går till skolan.
Okej.
Okay, kanske, men hellre det än att jag säger att du får inte stanna hemma och så går du till skolan. Alltså, så det finns många olika nivåer på det där. Men det jag förklarade för henne igår att så här, man kan ju vara förkyld jag sa till henne att jag har varit förkyld under helgen och det har ju gjort att så här, ja, gud vad tråkigt att jag har varit förkyld. Jag har känt mig hängig och ledsen och varit lite febrig, men jag har ändå gått på liksom en utbildning och spelat in tv och så här, för att helt enkelt man måste göra det. Men det jag inte har gjort är att jag inte sprungit någon intervallpass och jag ställde in Stockholm halvmaraton. Och
du har försakat det roliga, ja, men ändå gjort det som du måste göra.
Exakt, och så är det väl när man går i skolan att det finns sjuk, då, man inte, då får man inte vara där. Men sen så finns det lite förkyld och hängig. Ja. När man går dit, man kanske leker lite lugnare på rasterna och man går inte på skolidrotten. Typ. Men vi kom alla fall fram till att hon skulle vara hemma. Och det blir ju liksom lätt nu att fatta det beslutet på något vis, eftersom det, alltså det var annorlunda att vara hemma och ta hand om en 2,5-åring som skulle underhålla sig hela dagen. Då behövde man liksom ställa in allting. Nu är det så att jag kan jobba på ungefär som vanligt, ja, och ta möten och sådär. Rut dock fick väldigt ont i huvudet. Så att,
i samma vi har bara. Ja. Ja, när det här kom upp till ytan.
Ja, och vilket var rimligt, för att det har varit ett av mina förkylningssymptom. Mm. Ont i huvudet har haft väldigt mycket. Så att båda fick stanna hemma. Och det som var så jävla fantastiskt var att jag gjorde i helgen en väldigt bra och en väldigt dålig sak. I fredags, då, jag har ju berättat om min lördagsstädning, att jag älskar det. På förmiddagen på lördagar städa jättemycket och sen känner den här lördagsfriden och känner mig duktig. Nu i helgen kunde jag inte göra det för jag skulle på utbildning och inspelning och allting. Och jag visste att jag skulle vara borta i princip hela helgen på dagtid, både på lördag och söndag. Jag visste också att Sara skulle ha sin bror och brorsans nya flickvän och deras barn över på middag på lördag kväll. Och att jag inte skulle kunna bidra alls till den middagen.
För du skulle komma hem direkt från utbildningen.
Exakt, och så förstod jag att det här skulle kunna vara en situation där Sara känner att jag måste göra fint. Jag måste laga mat. Min man har dragit. Det ser ut som skit här. Så jag bestämde för att göra den här städningen, det bar ju verkligen emot, på fredagkvällen. Jag började strax efter 7. Sara däckade med barnen så att hon missade det största av min städinsats. Jag höll på i 3 timmar eller någonting.
Jävlar!
Ja, alltså, ja, men det var ett smutt. Det fanns rätt mycket att göra. Det ja.
Fanns många grejer att polera.
Ja, det gjorde det. Och ändå hann jag faktiskt inte allt på de här, jag hann inte allt på de här 3 timmarna.
Nej.
Jag hann inte med köksluckor till exempel.
Det är helt sjukt att, vem har du blivit och vem har jag blivit som blir chockad över din städning? Jag städar ingenting längre.
Nej, det är, då gör någon annan det. Det ser rätt äckligt ut rätt fort i ett hem.
Ja, alltså nu är det ju toalettdags. De har inte städat sen förra helgen. Ja, det blir ju rätt grisigt rätt fort alltså.
Ja, jag tycker det går på en dag.
En dag?
Ja, men folk som spottar, bara att folk spottar tandkräm.
Ja, men det får man ju göra. Ja. Alltså, men det räknar inte jag som en städning. Att man sköljer bort lite tandkräm med handfatet.
Ja, man måste gå och pilla. Man kan inte bara lämna det.
Nej.
Men i alla fall så... Så det var ju en bra sak, att jag var förutseende, att jag såg så att Sara skulle kunna vara glad med nästa dag, att jag hade bidragit eftersom jag skulle vara borta. Det som jag gjorde som inte var så bra, det var på morgonen när Sara låg och halvsov och jag skulle sticka iväg till en utbildning. Så sa jag städade till sent in på kvällen igår, så nu behöver du inte tänka på det. Men nu kanske du har tid att ta tag i de här klädhögarna i arbetsrummet.
Mm. Ändå rimligt sagt.
Tycker du?
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, alltså det blev ju...
Om det är så som du, alltså som du la upp det nu, om det var så exakt så, så tycker jag inte det var något konstigt i den. Jag har städat igår kväll, kan inte du ta undan grejerna i arbetsrummet?
Ja, ja men vad bra, du kanske, du är på min sida.
Nej, men det känns inte...
Nej, men för det som hände då var ju såklart att, för det var också så här, hon var typ nyvaken, att hon blev ju... inte så glad för min städning som hon blev irriterad på att jag var liksom uppfordrande.
Okej,
kring det här med att hon skulle...
Men du lade inte upp det som att det var så uppfordrande. Det kan ju vara så att det kanske finns någon bakgrund.
Hon uppfattade
det
som uppfordrande. Nej, men så här, bakgrunden är väl att det har varit en avställningsyta och hon har öst in kläder där liksom.
Ja.
Och att det har legat där länge som man inte riktigt kunde använda det rummet precis den här.
Men då är det väl så här, tror jag. För, nu...
En annan bakgrund är såklart att hon gör ju massa andra saker. För typ 2-3 veckor sedan så sorterade hon massa i förråden och så såg till att vi fick ordning.
Jo, men jag tänker att om det är så här att det är en oreda i arbetsrummet. För det har ju varit kaos i mitt arbetsrum också, eller i arbetsrummet hemma hos oss. Och då, liksom, när Lido säger till mig att så här, ja, men nu får du ta tag i det här. då har ju det varit en ångestpuck hos mig, vilket gör att jag då reagerar.
Ja, men så var det med taggarna utåt också.
Att det är liksom säkert, inte, det är inte bara så här, ja, självklart ska jag göra det. Oj, nej, det har jag missat, utan det är så här, det är förknippat med ganska mycket. Ja, jag vet, jag måste ta det här kanolakäften. Alltså, ja, lite mer så.
Nej, det är riktigt så otroligt, det var inte så då. Men hon tyckte,
alltså, inte jag heller.
Nej, men det gjorde att hon blev mer arg på det här att jag tyckte hon skulle fixa arbetsrummet än glad över att jag hade städat. Så att om jag hade haft det riktigt, det jag borde gjort kanske, om jag hade väl bara en mysig tur, så hade jag pussat henne på pannan och sagt hej då älskling. Och sen hade hon vaknat och bara, va? Varför luktar det grum med tvättsåpa och är helt blänkande rent här?
Ja, det fast risken är ju att, jag tycker det är svårt med, min sån grej är ju att jag är ju den som alltid viker undan tvätten. Och Li är...
Det gjorde jag också. Vek väldigt mycket tvätt, så därför tog det så lång tid också. Att jag ännu inte,
för det tar ju tid alltså. Ja. Men Li är väldigt bra på att berömma det. Mm. Alltså, och det är också min grej att försöka att så fort hon har gjort någonting fint att liksom uppmärksamma det och ge henne erforderligt beröm. I den mån jag ser saker. Alltså jag har ju en förmåga att, eftersom jag inte ser saker.
Köksluckorna.
Ja, det skulle jag nog inte se om, för, alltså, om de städades. Det skulle vara skitsvårt ju. Men tvätt är ju väldigt sådär... Det stod 3 IKEA-kassar här med ren tvätt skrynkligt på golvet. Nu är de borta och det är i mittskåpen. Det är en väldigt tydlig visuell förändring. Men där har det varit nu några gånger när hon inte ser det. Och då blir jag så här, just det, jag vet tvätten förut, såg du det? Och då säger jag, men gud! Eller så får jag något syrligt. Så har det också varit nu. Så här, ja, jag ser ju ändå ingenting i det jävla skitrummet. Alltså, man ser, alltså jag går ju aldrig in där. För att det brukar ställas in i arbetsrummet. Smutsvätten.
Men i alla fall så...
Det är många nivåer i den här kommunikationen kring städningen. Ja, märker du det? Att det är som en toppen på ett isberg. Vad man säger och vad man egentligen säger.
Men verkligen,
säger.
För att så här, det som var dåligt nu var ju att jag fick ju inget beröm. Utan jag fick ju att Sara tyckte att jag var... otrevlig.
Men ville du ha beröm?
Ja, det är klart.
För att egentligen, alltså när du sa...
Det är klart jag vill ha beröm.
När du sa till henne, jag har städat, plockade under arbetsrummet. Kan det vara så att du egentligen sa så här, jag har städat, har du sett hur fint det har blivit? Och att,
det kunde hon inte rimligen ha sett, för att hon låg, hon låg i sängen.
Nej, just det. Men alltså, jag tänker vad man säger så här, jag har städat, ge mig bekräftelse för det. Det var det du sa. Och hon svarade på frågan då om städad. Då svarade hon så här, åh, jag har sån jävla ångest för det där rummet. Jag måste ta tag i det, jag vet det. Jag hör vad du säger.
Verkligen.
Alltså att, om man försöker tänka vad undertexten var någonstans.
Ja, men det är nog rimligt att tro. Men så åkte jag iväg på utbildning i alla fall. Sen kom jag hem på kvällen. Efter utbildningen varit på Stockholm Marathon och spelat in. Och tänkte väl att... och hon kom av... Sen fick jag reda på att Rut hade haft massa olika kompisar. Alltså inte bara en kompis, utan olika kompisar hela dagen. Från alltså morgonen.
Hemma?
Ja, det hade kommit hem en tjej till henne som inte hade ätit frukost. Vilket ju, man blir glad att de så gärna vill leka med henne. Men samtidigt förstår man att Sara hade haft mycket att göra då. Kommer jag hem och...
Men förväntade sig denna person också frukost då?
Det tror jag inte. Nej, jag tror det fanns medskick att personen kom med typ en ränsel liksom.
Jaha.
Ja. Med frukost med sig.
Dukade upp en, tog fram en Unica-box och en liten kaffetermos och satte sig på vardagsrumsgolvet.
Det är ganska gulligt, eller hur? Att de har det så nu. Barnen.
Ja, väldigt ovanligt.
Nej, men jag förstår att Sara har haft mycket att göra, så att jag liksom så här, jag såg så här, okej, det sålades och det var folk hemma hos oss när jag kom in. Jag såg fasen var bra, liksom hallen är fortfarande inte sönderbombad, ordningen verkar vara intakt, smög upp.
Och det var på lördagen när det också då skulle vara en middag för din
svåger. Exakt, middag pågick när jag kom hem.
Okay.
Jag gick upp övervåningen för att ta mig svettiga kläder, för jag hade cyklat, och tänkte att här kommer det inte ha hänt någonting. Sen bara, det är skinande jävla fint. Alltså, det är så jävla snyggt. Arbetsrummet, vi har ett arbetsrum igen för sump på månader. Barnens rum är perfekt ordning. Det är så här snyggt bäddat. Alltså perfekt, så snyggt som bara Sara är förmögen att bädda.
Alltså hon har så mycket i sig.
Jag blir så jävla lycklig. Och då är det man aldrig kommer få veta då. Det är så här, skulle hon gjort arbetsrummet i alla fall?
Ja, just det.
För att om det är så att hon gjorde det för att jag hade varit uppfordrande på morgonen, då tar jag ju hellre att inte få något beröm för städningen men få ett schysst arbetsrum. Eller så är det så att hon hade gjort det i alla fall, men hade haft trevligare gjort.
Men vad tror du med handen på hjärtat?
Jag har faktiskt absolut ingen aning.
Och vad sa du till henne då?
Jag, för det blev också problem. Jag bara, när jag stod där uppe på övervåningen och satte ner, jag bara, sa det hur fint det är? Hon bara smög upp, säg inte att det är så fint. Alltså för då, hon vill ju liksom inte att de ska förstå hur, det är bortkastat om de fattar att det var värsta bombnedslaget.
Ja, så här ser det alltid ut här. Men vad då älskling? jag bara tog undan, vek undan tre skjortor som låg där.
Exakt. Så det var ju ganska roligt. Men,
han är så knäpp man, jag förstår inte vad han pratar om.
Men så det är som att vi har fått ett mycket större hem nu. Mm. Och det gjorde ju att igår när barnen var hemma så kunde jag köra Olof Lagercrantz-livet.
Ja.
Att jag låste in mitt arbetsrum. Det som är jobbigt då, alltså mina arbetsdagar är...
Det är så roligt att vi bara säger Olof Lagercrantz-livet.
Ja, men att man stänger dörren om sig.
Nytillkomna poddlyssnare får lyssna på alla andra avsnitt så förstår ni referensen.
Den gamla pappatypen tänker vi att man låser om sig. Barnen får knacka för att, man får liksom inte störa pappa som sitter och jobbar med något viktigt. Jag jobbade ju en del, men ibland, som jag alltid gör när jag sitter och jobbar, så glider jag över till Facebook eller kollar vad Trek har släppt för cyklar för 2020. Och bara,
gör Shrek kanske, cyklar också?
Shrek kanske gör cyklar. Men jag tänker att man ska ha en Trek-domain. Mm. Jag funderar på vad jag ska växla upp med.
Alltså du sitter, som vanlig människa sitter vid sitt skrivbord på jobbet.
Ja, alltså jag jobbar mycket. Ibland så får jag någonstans. Mm. Men problemet är så att man blir så jag blir så medveten om när barnen är hemma att jag far iväg.
Ja, du alltså, tänker att då borde du göra bara nyttiga grejer.
Om jag sitter bakom en stängd dörr i ett arbetsrum, då... Alltså för det där är ju tid, det där är ju liksom försvunna diamanten-tid.
Du pratar om spelet nu?
Ja, vi hade ju kunnat spela Kalaha eller försvunna diamanten eller liksom umgås.
Men en samhällsfråga då, alltså det kanske du får välja själv om du vill svara på. Men räknar du det som en vab? Eller räknar du bara som att de är hemma?
Jag räknar bara som att de är hemma.
Ja.
Alltså det, jag,
för då igår... tänker jag, alltså om jag har... Jag tänker att jag går på Försäkringskassan.
Mm.
Alltså om jag anmäler vab, alltså som frilansare, då kan jag inte jobba i den utsträckningen som jag tänkt innan. Då får jag dåligt samvete. Men om jag inte anmäler vab, alltså jag anmäler liksom till Försäkringskassan att jag är hemma med sjukt barn.
Mm.
Men manne är ju det verkligen...
Får man anmäla mannen? Får man anmäla någon som går i fyran? Alltså får man pengar på det?
Det får man inte.
Jag vet inte fan vad gränsen går. Jag går där vid 10 eller någonting.
Jag blev osäker i alla fall. Men med Jojo är det här inget problem. För Jojo kan jag ju inte jobba när han är hemma. Han kräver ju så mycket av mig hela tiden.
Mm.
Så att där blir det ju vab. Men, jag är ju väldigt osäker på allt sånt här som har med myndighetsgrejer att göra. Så det är möjligt att jag inte ens... Man är ju aldrig sjuk. Så
men det jag tar med mig var att det var så himla tillfredsställande att gå upp i sin kopp kaffe, sätta sig vid ett skrivbord. Jag satte igång liksom och gjorde så här, saker som var bra och viktiga och... tillfredsställande på alla sätt. Men sen liksom att jag är så jävla dålig på att stänga dörren, för att jag bara tänker på varenda sekund som inte är jobb borde ju faktiskt läggas på barnen då. Så att jag är inte riktigt där.
Gud, jag är ju alltså mannen, när han kommer hem från skolan, då sitter jag ju oftast och jobbar. Och då säger vi hej och så snackar vi lite grann. Och jag kanske fixar en macka, beroende på lite grann på vilket humör han är på. För ibland är han sprudlande glad och är helt häftig och nice och så där. Då fixar han eget mellis och så.
Mm.
Men ibland så märker jag att han behöver lite hjälp. Men sen kan jag ju gå in, och ofta då kan jag ju stänga om och vila i 20-25 minuter. Men det är en annan grej det här. Det är ju inte att jag är hemma och vabbar då. Nej. Att han kommer från skolan.
Men sen ska jag säga att det blev ju ändå, så det blir alltid grejer som... Jag gjorde ju lunch åt dem och hjälpte med undertråden i symaskinen eller sådana där saker.
Oh.
Det var jag inte så duktig på, kan jag säga.
Symaskiner, jag är rädd för dem alltså. Ja. Vassa grejer.
Men det var det om det. Jag ska bli bättre. Nu när kläderna är borta så ska jag utveckla min Olof Lagercrantz-tillvaro.
Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har varit på en utbildning, en pappagruppsutbildning, alltså vi har utbildat oss till pappagruppsledare i mäns regi, män för jämställdhet.
Det heter bara män nu
för det. Ja, men säg ändå män för jämställdhet för att folk fattar vad det är för någonting.
Ja.
Mm, berätta. Du hade någon...
Men det som jag tänkte på där när vi var tillsammans i sådana sammanhang, det var att jag fick samma blick på dig som man kan få när man, vi har ju pratat om det i podden, när man är på fest med sin fru.
Ja.
Alltså, förstår vad jag menar? Att det är,
om det är bra i förhållandet så är det så att man blir lite kär i sin fru igen.
Ja.
För att man, gud vad snygg och rolig hon är.
Ja.
Och hon har smink på sig och hon får folk att skratta och sådär.
Precis så kände jag för dig.
Är det sant?
Ja. Alltså, gud, när du, för att jag tycker... Ja,
du var jävligt snygg också, men jag var ju med, kanske väldigt ytlig då för att du hade så här mossgröna byxor och en
snygg.
Mossgrönt varje dag. Först en mossgrön flanellskjorta som var så jävla sexig, och sen mossgröna, andra dagen hade du mossgröna chinos på dig.
Ja, men hade
du väst och du så bara...
Men hade jag inte med de mossgröna chinosen tillsammans? Jag kommer inte ihåg vad jag hade på mig.
Nej, det hade varit konstigt att ha mossgrönt på mossgrönt. Det hade du lyckligtvis inte.
Vad hade
men
jag?
Du var
hade jeans första dagen.
Ja, och du var så lumberjackig och liksom het.
Ja, nice. Vad gullig du. Jag har inte märkt till så mycket hur du såg ut. För du var mest hade på dig typ, jag vet inte, kläder. Du hade på någon luvtröja från de här, vad heter de? Houdini.
Ja, två olika Houdinis hade jag. Ja. En ganska tunn och en ännu tunnare.
Du var lite funktionig. Nej, men alltså det, jag var mer att det var när det blir såna här, som det alltid blir i såna sammanhang, lite liksom vaga diskussioner kring olika saker.
Mm.
Som jag kan ha lite svårt. Jag kan ha lite
som
svårt för
dem. Som det är på föräldramöten också.
Ja.
När man ska köra en runda och
folk bara räcker upp handen och säger saker som man känner så här, varför räcker du upp handen? Alltså, typ så kan man säga. Ja. Så känner inte nu räckte upp handen.
Ja,
för då kände jag så här, gud, äntligen, här är någon som säger något jävligt skarpt och vettigt och smart. Och som sammanfattar. Så kände jag. Och då kände jag så här, gud, vilken ynnest det är att få jobba med honom och få vara med honom. Det tyckte jag var härligt.
Det var ju lite fusk kan man säga, eftersom det skulle handla då om jämställdhet och om pappaskap och sådär. Och det är ju någonting ändå som jag har jobbat hyfsat mycket med de senaste 6 åren.
Ja, ja. Men det spelar ingen roll. Alltså, det är väl härligt med att någon kan någonting. Men sen så slår det ju mig ändå när man är i sån här, det är väl länge sedan jag var i den här typen av situation. Mm. Hur pass mycket folk ändå bara räcker upp handen och öppnar munnen och ser vad som händer. Alltså att det liksom är, det är väldigt ofta som folk bara inte har någon agenda alls med det de säger, utan börjar liksom dra någon anekdot typ från sitt liv. Alltså bara helt plötsligt så har det gått 4 minuter och vi har diskuterat någonting, och sen så börjar någon bara prata rakt ut om någonting som jag känner så här, ja, jag förstår att du behövde säga det där, men varför gör du det nu?
Men jag tänker också på,
jag kan förstå precis psykologiskt vad som händer. Man är i ett sammanhang där det pratas om saker som man kanske inte så jätteofta pratar om och får möjlighet att prata om.
Mm.
Och då dyker upp saker i hjärnan och så vill man säga det. Jag kan verkligen förstå det. Men jag kan också bli konfunderad av det.
Men jag är mest imponerad av de som inte säger någonting.
Mm.
Alltså det fanns ju folk som... Alla pratade i de här små gruppsdiskussioner och sådär. Men inför hela gruppen, det fanns ju några som aldrig sa en enda grej.
Ja.
Även folk som gillade att prata när man hade mer fika och sånt där. Som var pratare, men som inte sa någonting i stora gruppen.
Ja, men jag tänker att
du och jag pratade ändå. Hur upplever de en hel helg av att lyssna på alla andra som pratar och aldrig pratar själva?
Ja, antingen är de att de är blyga och tycker att det är jobbigt. Eller så är de väl bara, gud vad jag inte tänker öppna munnen här. Det känns ju bara onödigt.
Men jag tänkte på det under helgen att det är nog så att du och jag pikar i livet just nu.
Aha. Gud vad härligt. Det vill jag gärna känna också.
Ja, nej, men man kan sluta sig till det. För att hur mycket eller lite man pikar kan man mäta hur mycket eller lite man måste positionera sig i en grupp av främlingar.
Ja, ja, ja. Just det.
Till exempel då, när jag gick i gymnasiet, då var nog den, då peakade jag som minst. För då behövde jag positionera mig som mest.
Just det.
Till exempel så kunde jag inte läsa Svenska Dagbladet på tunnelbanan, för att jag var rädd att folk skulle tro att jag var höger.
Just det, men jag förstår. Mm.
Allting var, alla liksom ledtrådar, jag älskade, när jag började snusa, var väl, det var kanske lite i typ nian. Då tyckte jag det såg så fult ut att snusa, så att jag gjorde det bara hemma. Fast jag gärna skulle vilja göra det i offentliga miljöer.
Mm.
Men också att om någon frågade, vad gör du för någonting? För jag hängde ju med rätt mycket äldre personer som utbildade sig eller jobbade på liksom filter i P3 och sånt där. När folk frågade då på fester så vad jag höll på med, så sa jag ju att jag frilansar som skribent. Jag skriver för DNs ungsida. Sa jag istället för att berätta att jag gick på Kungsholmens gymnasium. Vilket var ju en heltidssysselsättning.
Mm.
Så det var det enda grej, så var det ju jätteviktigt att visa. Och sen fortsatte det här. Man kan tänka sig att det skulle liksom lugna ner sig när jag bokdebuterade. Men då skämdes jag lite grann över att jag inte bokdebuterade med någon cool roman, utan med en sexupplysningsbok. Mm. Så att på releasefesten så positionerade jag mig så mycket så att jag förbjöd boken att finnas på själva releasefesten. Så man kunde, man kunde inte titta på den där eller köpa den eller så.
Det var det sjukaste jag hört.
Det fanns,
vad var det då för,
inte ett enda ex.
Vad var det för releasefest då? Det var en releasefest för dig?
Det var en jättecool, du vet AVB, ja. World Beneath.
Ja.
De hette förut Mama.
Ja.
Det var de som gjorde releasefesten,
ja,
på Grodan Grev Turegatan.
Ja,
nej, på Grodan Sergel, förlåt. Ja. Kommer du ihåg Grodan?
Ja.
Alltså, det är väldigt mycket coola saker här nu.
Ja.
AVB som hette Mama, väldigt coolt.
Mm.
Martin Bundock och Johan Grönberg.
Mm.
Och sen så var det ju coolt med Grodan då, i början av årtusendet, det nya.
Det senaste?
Ja, precis.
Nuvarande?
Innevarande. Mm. Så det var ju coolt som fasen. Och sen så var det hon på Mama, det var en jättecool och otroligt söt tjej som heter Karin. Alltså du vet vem det är.
Ja, just det.
Som styrde upp där också. Ja. Hur fan är det du känner henne, Karin?
Teater.
Ja, just det. Mm. Ja, det var Karin som styrde den här festen. Mm. Och det var en bildvisning, alltså en projektor som visade illustrationer från boken, som Daniel Eskils hade gjort.
Så din text var inte heller med?
Nej, texten
där,
var inte
Daniel,
med.
Var Daniel Eskils är också ascool ju.
Ja, precis. Han är också ascool. Så att allting var så himla coolt. Mm. Fast jag kände att varken jag eller min bok var så himla cool. Så
precis.
Det var därför jag inte ville... Så allting var... Alltså, det var otroligt coolt. Alltså, det var väldigt, väldigt coolt.
Men du var där i alla fall?
Ja, det var jag. Mm. Och jag hade lovat mig själv att inte bli för full och lyckades faktiskt med det.
Men var du cool?
Ja, men jag var väl det.
Ja.
Men tänk om någon hade fått reda på i boken. Fast nu inser jag så här att det var jävligt coolt att skriva en sexualupplysningsbok för ungdom. Alltså, det var ju coolt.
Ja, men det är klart.
Men det fattade jag inte.
Nej.
Jag trodde det var jättetöntigt.
Ja.
Så därför fick den inte finnas. Men
var det också att du ursäktade dig inför folk där och sa så här, ja, men det här är bara ett steg mot min, jag håller på med en generationsroman.
Ja, alltså, då var jag väl ändå, hade så pass mycket självbevarelsedrift så jag förstod att det hade varit ännu töntigare att säga så. Men däremot så var jag på, när jag träffade Daniel Eskil och hans coola kompisar på typ Indigo på Götgatsbacken och hade med mig något ex till honom, så var det någon så här som ville titta på den. Jag bara, nej, det där är bara så här en sexualupplysningsbok för ungdomar. Du kommer inte få ut så mycket av att titta i den. Så att jag skämdes lite över det. Vilket är jättetråkigt nu. Men är ett bevis på hur otroligt viktigt det var för mig att
positionera
mig. Och det har ju fortsatt i poddens begynnelse. Som tvåbarnsfar var viktigt att positionera mig. Underbart att ha en bugaboo donkey.
Men får jag bara pausa och säga hur jag upplevde de åren för mig när man positionerade sig. För jag hade ju, jag kommer ihåg det tydligt. Det var ju, man kom ut från gymnasiet och sen så hade jag ju mina kompisar då. Det var ju Martin som jag fortfarande umgås med. Sen så var det ju Kalle Wahlström, Zachary Wahlström och det gänget. Men jag var ju sådär, jag ville ju inte vara med överhuvudtaget. Jag tyckte det var skitjobbigt att överhuvudtaget var med när de var ute.
Men de hängde ju med jättekola människor.
De
också.
Hängde ju med
Fredrik Virtanen,
ja, visst,
och
visst.
Och Schiffert och...
Och jag var alltid så...
Erik både, Hag.
Jag var imponerad av att de... alltså Martin och Kalle och sådär, att de kunde spela spelet. Alltså, för jag kände så här, jag har ingenting att komma med. Jag har absolut ingenting att komma med. Nej. Och då kände jag, gud, jag håller mig hemma och har ångest istället. Jag kan inte, för Martin framförallt.
Du hade ju behövt ha en sån sak som jag då. Men jag frilansar för DN. Typ.
Ja, ja.
Och alltså jag, bara att säga något, kunna ha något att säga.
Ja, jag hade ingenting att säga ens, jag hade inte ens det. Och men Martin, han var ju så bra. Han kunde ju bara gå in och ta ett rum, liksom. Och bara vara så här underbar och översvallande. Och liksom prata vakt om olika saker. Jag vet att han jobbade ju ett tag med att logga typ någon sån här docusåpa.
Mm-hmm.
Alltså det var ju också det coolaste. Då satt han ju på
logga att man går igenom materialet och typ skriver upp tids...
Ja, alltså när de gör såna här reality docusåpor, då måste de ju veta om det händer något spännande. Men de åker inte kolla igenom
så
allt material.
En timme, så han 20 sitter... minuter petting.
Ja, han sitter ju och skriver ner allt som händer och all dialog liksom. Så här, Kalle går dit,
det är liksom
Pelle går
lägsta
dit.
Trappsteget i...
Absolut lägsta. Ja, det är väl i och för sig, det är väl lite högre kanske än att vara en obetald praktikant.
Just det.
För han fick ju någon typ av betalning. Mm. Men det var ju ändå så här, det var ju ändå liksom, han hade ju ändå foten inne. Och
här kunde du prata om det.
Ja, han kunde, ja visst.
Och det här var innan du hade gjort MTV-debut då?
Ja, för då var det jättelätt för mig. Att, då kunde jag ju gå ut och behövde inte positionera mig alls.
Nej.
För då var det ju färdigpositionerat och klart.
Just
det. Då var det ju,
då blev du lugnare?
Då blev jag mycket
lugnare. Har man ju
jag var ju lugn innan också, när jag var ute, för jag var ju aldrig ute.
Det finns ju de som får strålkastarljuset på sig. Vissa blir ju liksom lugnare av det och trevligare. För de kan kosta på sig det och slippa positionera sig. Men den andra blir dryga och diviga.
Just det.
Som ett exempel är min gamla skolkompis Rebecca Ferguson.
Just det.
Som nu har blivit jättestor. Men alltså hon, jag har ju alltid älskat henne. Men när hon var med i en dokusåpa när hon gick i nian, så var det som så här, att liksom så här, hon sänkte axlarna och andades och var bara lite skönare att hänga med. Liksom.
Just det. För att hon behövde inte positionera sig.
Nej,
på samma sätt.
Exakt.
Ja.
Och sen så flyttade hon till Österlen och bara vilade i det där.
Och bara slapp och positionera sig. Mm. Ja, men det var, jag ville bara liksom dra en parallell till hur det var för mig de här åren.
Men precis, och då hade väl du ju exakt samma sak. Bara att jag tyckte att jag hade någonting liksom, som jag kunde säga.
Du hade ju garanterat någonting. Jag hade tyckt att i den där tiden hade jag inte kunnat prata med dig alls.
Nej.
Nej.
Men det hade du kunnat när du började på MTV.
Ja, det hade jag verkligen kunnat.
Nej, men sen så... sen så har du fortsatt på liksom olika konstiga sätt. Alltså, det här med yrkesliv har jag väl lite grann tonat ner då. Men alltså, att man måste positionera sig i Aspuddsparken. Att liksom, men jag har inte bara det här barnet som du ser framför dig. Utan jag har ett barn hemma också.
Ja, just det.
Skitviktigt.
Mm.
Och nu finns det väl andra sätt som man positionerar sig på som jag kanske inte riktigt...
kommer på nu, ser på. För alla trä.
För jag tycker nog fan att jag lugnar ner mig lite. För att beviset då på att vi är exakt där vi borde vara, det är att jag tycker att alltså nu, när man träffas i sån här grupp med främlingar, så är det som att alla vill droppa någonting från sina liv som visar att ja, men jag har en viss erfarenhet av de sakerna som vi pratar om. Jag kan det här och det här.
Men vet du, jag tror inte att alla har det.
Nej,
jag tror att alltså, du och jag, i alla fall jag, söker nog det hos andra. För jag tänker att alla andra funkar.
Ja,
alla andra funkar som jag.
Ja.
Att vi är sådana som personer.
Ja.
Men det har jag lärt mig med åren och genom livet. Att jag tror att du och jag, eller i alla fall jag, är undantaget. Jag tror att många behöver inte på sig.
Nej,
samma sätt.
Det är kanske så.
Mm. De bara säger saker utan en agenda.
Mm. Ja, så kan det väl fan vara. Nej, men för att...
Nu säger jag inte att alla på kursen var såna, för både du och jag har nog några tankar om att det inte var så. Att
ja, det fanns vissa det som här borde ju varit positioneringsdrömmen för oss. Vi hade väldigt lätt kunnat bara antyda att vi har skrivit pappabok och gjort pappapodd och skrivit för föräldratidningar och sånt där. Men vi låg fruktansvärt lågt med det hela helgen. Ja. Jag sa det inte till någon.
Nej, inte
det var någon som fick reda på det med pappapodden. Så, men
det var lite mystiskt också hela upplägget, för att jag hade fått höra på förhand att eftersom jag la upp en puff på Instagram om det här, så hade de fått ett uppsving i folk som anmälde sig till kursen.
Mm.
Vilket ju gav för handen att tämligen många av dem som var där då borde ha vetat vem både du och jag var, utan att ge sig till känna.
Mm.
Ja.
Det var ingenting som jag märkte av.
Nej.
Jag bara tänkte så här...
Det är som Brad Pitt när han går på stan. Han märker liksom ingenting.
Det var första gången i hela mitt liv som jag inte måste ta någon position. Utan som snarare att jag har någon slags S på hand som jag absolut inte vill spela ut. Mm. Och det tyder ju då på, alltså man kan ta det som bevis på att jag pikar nu.
Just det.
Att motsatsen är när jag gick i gymnasiet och inte kunde läsa svenskan på tunnelbanan.
Ja, precis. Så är det ju.
Så att det är jag jätteglad över.
Men man kan också se det som en sorts positionerande, att man känner att man inte behöver positionera sig.
Ja, precis. Nej, men det är väl att man tycker
jag är större att... än det här sammanhanget. Ja. Jag behöver inte berätta vad jag håller på med.
Nej, precis.
Pratar ni?
Ett sammanhang där man nästan når hela vägen fram.
Och att man, jag kan känna nu, apropå det här med att man inte ser hur man positionerar sig. Mm. Jag kan känna nu när jag rannsakar mig själv att min avvoga inställning till vad folk säger i gruppen när de räcker upp handen och min ovilja själv att ge mig in i den liksom, diskussionen också kan uppfattas som någon slags fonoben positionerande. Att man inte vill vara med för att man känner sig lite för mer. På något
sätt. Det där var spännande för att precis som när jag går på A-möten, det gör jag ju väldigt sällan, men då brukar jag alltid tänka innan så här, idag ska jag inte dela. Mm. Dela det här när man berättar om någonting. Och jag har ju tendens att istället för att lyssna på andra så funderar jag på så här, vad ska jag säga och hur ska jag göra för att få något skratt? Och har jag någon stark berättelse, att jag sitter och funderar ut min egen historia medan de andra pratar, så brukar jag bestämma mig för att jag ska bara lyssna och inte prata själv. Mm. Det är nog det jag behöver mer än att prata, eftersom jag gör det så mycket. Sen skiter det sig alltid, för i slutet så delar jag i alla fall. Mm. Och sen så gör jag liksom våld på mig själv. Och så var det inför den här helgen också, att jag hade bestämt mig för att jag inte skulle prata någonting. Det misslyckades ju tyvärr med, jag pratade ju en del i alla fall.
Ja, men det var inte som att du var värst eller på något vis tog över.
Nej, bra, men sen så också fanns det ju de här smågrupperna som de kallar för lilla rummet. Mm. Där man turades om att prata och man fick inte reagera på varandras berättelser. Och man pratade under 3 minuter eller 2 minuter.
Just det.
Och då var det jävligt svårt för mig att alltså jag fick verkligen anstränga mig för att inte försöka berätta en berättelse.
Precis.
Utan att bara kasta ut något osorterat. Alltså det var ganska skönt att få göra det. Man är så van vid att så här försöka berätta så bra och snyggt och kärnfullt och roligt som möjligt.
Gärna med en poäng på slutet. Ja, att det ska leda till någonting. Jag tyckte också att det var det mest förlösande för mig, att bara få associera fritt.
Och det var väl det som folk ville göra sen när man ryckte upp handen också i hela gruppen, att man mer associerade. Det var ganska skönt.
Ja, men jag vet inte, i gruppen, det tycker jag att man ska göra det i lilla rummet. Men det är en annan diskussion. Men det var ju en grej du gjorde. Du blev ju varm i kläderna, för du avslutade jävligt starkt med att ha typ en... När alla ville gå hem så började du diskutera hur du skulle bygga upp din grupp och vad du skulle ha. Alltså du hade en ganska liksom, diskussion med inte läraren, vad säger, utbildningsledaren inför alla i gruppen.
Jag kanske kan säga då det avslutningsvis att jag har varit i kontakt med Öppna förskolan i Liljeholmen.
Ja, just det.
Och imorgon så har de APT. Mm. Imorgon onsdag. Mm. Och då bestäms de om jag kommer få ha någon grupp där inte. Men jag tänkte att jag ska starta en pappagrupp. Maxantalet blir 12 pappor och jag kommer ha det på dagtid, för det kommer vara mest inriktat mot de som är föräldralediga, alltså pappor till småbarn. Men om man är ledig får man ju såklart komma i alla fall om man har äldre barn.
Mm.
Jag kommer lägga upp någon slags information om det på Instagram, tror jag.
Spännande.
Det ska bli skitkul.
Då måste jag ju det, som jag måste positionera mig. Mm. Säga att jag kommer också ha en grupp, men jag, eftersom jag är så nervös av mig, så börjar jag med en exklusiv grupp för mina närmsta vänner.
Ja.
Som är där jag vill flyga, testflyga lite. Så den kommer inte lägga upp någon info om. Men sen, om jag tycker det känns spännande och mysigt och inte blir allt för dåligt, så kommer jag göra det officiellt också. Mm. Så att ni får komma.
Mm, bra.
Så är det.
Då har vi en plan.
Ska vi avsluta här? Det känns som att vi... jag hade en grej om det jag tänkte prata om, hur jag skulle hinna med allting. Men det känns som att jag kommer inte hinna med den nu, för att vi ska hinna med allting. Så jag får ta den nästa vecka.
Det ser jag fram emot.
Mm, om vi hinner.
Att du hinner då.
Ja, det hoppas jag. Ha en underbar vecka, folks.
Hej då!
Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.